Välkommen till veckans podd av Vad tycker kyrkan då? Med mig, Thomas Werfman, kyrkoherde i Norrköping, som befinner mig i Slovenien just nu.
Ja, det är helt otroligt. På semester.
Och på semester.
Och med mig Katarina Wendahl som är adjunkt och också är på semester, fast i Mälaren. Men inte i
Mälaren. Men jag hoppas inte att jag är på en ö. Vilken tur att du la till på en ö, annars hade jag ringt sjöräddningen. Du befinner dig på en ö. Hur ser du ut omkring dig då just nu?
Ja, just nu så sitter jag, jag har gjort en egen studio här. Så jag sitter liksom under en filt för att ta bort ljudet, har våran tekniker sagt ju. Och utanför huset så hör jag lite vågor, för det är nära vattnet. Det är våra sjöstudier.
Vad härligt det låter. Ja. Skiner solen? Ja.
Det vet jag inte, för jag sitter ju under en filt.
Hur var det när du gick in under filten? Sken solen då?
Ja, jag vet inte. Ja, lite kanske. Det är liksom lite skuggigt här nere vid sjön, så man vet inte riktigt. Det är mera, man får gå upp till det stora huset för att få...
Jag förstår.
Lite så.
Jag förstår.
Ja, men du då? Du är ju
jag
på
sitter faktiskt
ställen.
I en bil, gjorde jag till en radiostudio. Därför att utanför är chikadorna låter så att man knappt hör sig själv tänka. Och precis nedanför mig går en hårt trafikerad väg. Men bortanför den mellan grenarna ser jag faktiskt Medelhavet.
Ja, det är helt underbart.
Och om bara någon timme så tänker jag nog ligga i Medelhavet själv. Ja. Men du behöver inte ringa sjöräddningen, för det kommer vara underordnade badformer.
Ja,
jag kommer nog inte vara längre stranden än 30 meter.
Inte utkastad av familjen så här.
Nej, vi ska nog vara där allihopa, hoppas
ja,
jag. I vattnet får vi se.
Ja,
jaha, men det var ju härligt här att vi kan ha vårt samtal även fast vi befinner oss 150, nästan 200 mil från varandra med bil faktiskt.
Ja. Det är helt fascinerande.
Det är oerhört fascinerande att det går. Men jag tänkte ha en spaning även från Slovenien. Och min spaning är, den handlar faktiskt om svenska förhållanden. För det är klart att vi bär med oss det. Och då tycker jag att jag ofta när vi talar om våra kyrkliga sammanhang och vi funderar lite kring kyrkan, får jag ofta kommentarer från människor, också människor som är väl med i Svenska kyrkan och väl insatta. Vi borde göra som i frikyrkan. Där är det mera fart och det är bättre
trevligt,
musik. Och det är trevligt och det är roligt. Och där liksom på något sätt är det mera energi, får jag en känsla av.
Ja,
att man menar.
Ja, precis.
Känner du igen den här kommentaren?
Ja, och det är ofta lite äldre personer som säger det.
Ja, ofta lite äldre personer.
Ja, för att yngre vet knappt inte riktigt vad frikyrkan ens är. Liksom.
Nej,
så det är äldre... Ofta får jag det av äldre, att det är som trevlig musik och så.
Ja, och på något sätt så går det också ut på, med trevlig musik får jag en känsla att man menar mer folklig musik och glad.
Ja, folkligt och glatt framåt. Och man klappar i händerna lite sådär.
Ja, och jag får också en känsla att man menar på att det finns en annan, någon annan typ av tilltal i frikyrkan.
Ja.
Att det har men... något med energi.
Sen om man det är frågar inte så högtravande men... utan mera...
Nej. Precis. Ja. Och så om man frågar de här människorna som säger det så, de vill inte själva egentligen gå med i frikyrkan. Det är inte så, men det är någonting som de tycks sakna.
Mm.
Och när jag tänker på det, för jag har tänkt en del på det, så tänker jag att det jag ofta upplever i mitt sammanhang, det är till exempel i våra kyrkliga sammanhang, när jag är på en stiftsgård, en kursgård. Då det är oftast jag tidigare haft som uppgift att leda kurser på stiftsgårdar. Vi har hållit på hela förmiddagen, jag kan ha haft en 10-12 personer. Det har varit högt tempo, högt tryck. Vi har hållit på verkligen haft kreativa processer och talat med varandra om viktiga saker. Man har liksom hög puls. Sen är det dags för lunch. Då går man in på middagsbönen. Man kommer där och har puls 150. Man ska äta lunch ganska snabbt. Och sen ska man fortsätta med det kreativa. Då kommer det här. Välkommen till dagens
då får man den här
vilostund.
Lite,
och då är det vila och ro och eftertanke.
Jo, men det är ju våran grej. Att man
det är våran
liksom
grej.
Och tänka efter och bli stilla. Liksom, och
och själv sitter
gå
man
in i lite meditativt.
Meditativt. Och själv sitter man och vibrerar i stolen. För man har hög puls. Och man kommer fortsätta ha det, för man ska fortsätta jobba under dagen. Alltså med viktiga saker. Och då saker som också har med kyrkan att göra. Men som är viktiga för det. Mm. Och jag tycker också om man ser på TV till exempel. Så fort det är kyrka, ja men då är det eftertanke, stillhet. Gärna med ett särskilt tonfall också.
Ja, präster får ofta en speciell liksom, röst. Som man,
en speciell röst. Och den ska då, tänka antyda någon typ av djup eller eftertanke. Och i gudstjänst jobbar vi mycket med tystnad.
Ja, tror jag också att själva våra kyrkorum inbjuder till det.
Ja.
Alltså vi är i kyrkorum ofta som är byggda för att man inte kan prata för fort heller. Ja. De är byggda för det här liksom långsamma.
Ja, därför att man måste tala på ett visst sätt när det är som efterklang. Det är riktigt. Ja. Och samtidigt med den mikrofonteknik vi har idag så är det ändå inte riktigt så behövs på det sättet.
Nej, det är ju en tradition också som är väldigt stark.
Det är mycket en tradition. Men jag tänker att intrycket är ju att vi i kyrkan har mutat in. Det är så mycket som rör sig i tillvaron. Jag menar, jag tittar på vägen här nedanför. Det kör bilar fram och tillbaka. Och jag kommer snart gå in till till familjen här. Och de tittar på skärmar. Och det är hela tiden så.
Mm.
Det är som att vi har mutat in. Aha! Då får kyrkan handla om det här med ro, stillhet, eftertanke. Och så tänker vi att det är djup också. Det är djup.
Ja.
Mm. Och då har vi mutat in ett område som blir vårt.
Men det och sen är det lätt för oss att göra det också.
Det är väldigt lätt för oss att göra det. Men jag tycker att det är lite bedrägligt att göra det.
Ja.
Därför att om vi mutar in ett område så väldigt tydligt.
Mm.
Att det här är vår sak. Det är stillhet och ro. Och att det bara är vår sak. Det andra som har att göra med energi, lust, glädje, upprymdhet. Det får andra ta hand om.
Mm.
Då tänker jag mig att då missar vi en väldigt viktig del av vad det är våra kyrka.
Ja, absolut. Men vi är ju inte så bra. Alltså, men jag tänker också på våra syrianska systerkyrkor. Så de är ju bra på det här med fest och liksom, när det är påskdag. Då är de ju glada. Alltså, det är fest på riktigt liksom. När vi ska ha fest i kyrkan så blir det ju så töntigt ofta. Liksom. Det blir så tillkämpat.
Ja,
eller när det ska vara så här glatt och så. Då blir det så här som att vi, ja men nu ska vi vara glada så här. Och så försöker vi verkligen. Och så blir det bara liksom inte så ändå.
Nej, men det
är bara pinsamt.
Ja, men det är som att vi alla sitter fast i den där stillheten och ro så starkt. Så att det är kyrkan är så starkt förknippat. Så då måste vi lyfta oss i håret lite. Precis som du
säger. Men det blir jättejobbigt att göra på något annat sätt. Men eller så dans i kyrkan till exempel.
Ja.
Det är ju bara helt jättesvårt att få till det.
Ja,
man blir jättestel liksom.
Ja, det blir inte så festligt ändå på något
sätt.
Nej,
så här, nu ska vi dansa i kyrkan. Och sådär, helig dans alltså. Det finns ju sån liturgi. Så. Och det blir ofta väldigt så här, alla känner sig lite pinsamma och vet inte riktigt vad de ska göra. Så.
Nej. Och det kan ju naturligtvis bli bra om alla är insatta i det och det görs bra, det är genomtänkt och förankrat för så många. Men ofta blir det som att vi missar lite för att min bild är att vi sitter fast i det där andra. Och just när det gäller fest, jag håller helt med dig att normalt sett när jag använder ordet fest, ja, men då är det lite upprymt och lite lättsamt och lite skojigt. Mm. Man försöker ha skojigt ihop och det går väl att göra i kyrkan med.
Ja, det borde ju gå.
Ja, alltså, har det väl hänt jag varit med om det, men det är inte det vanliga. Där har vi lite faktiskt då syrianerna som du säger.
Jag lyckas kan ju verkligen det där. Alltså då, när det är fest, alltså vanlig fest också, då är det ju roligt. Det är ju alltid roligt.
Alla dansar och är det en
bebis. Alla dansar, alltså på riktigt dansar.
Ja, jag var med på en dop.
Inte så att det är pinsamt. Ja.
Nej, men frågan är ju hur ska vi komma loss i det här då?
Ja, så att det inte blir fråga så här på semestern.
Ja, det är för jag tänkte också på det att till exempel att jag har semester nu och ute med familjen men vi åker bil här och håller på och tramsar och larvar och så badar och håller på. Men det ingår ju i min tro.
Ja, visst, det är ju en del av
tro att jag ska kunna göra det här. Och att vi ska ha roligt och inte tänka på allvarliga saker.
Ja, ja,
visst. Jag förstår att det är en viktig del till och med av min tro. Jag tror att
ja, Gud, det är ju en viktig del av livet. Ju.
Gud på något vill sätt att vi har det gott ihop.
Ja, och skratt är ju det är också från Gud. Eller det ja. Är ju det.
Och jag det är tänker liksom också
en av de viktiga meningen med livet. Liksom, så ja. Är det ju.
Och jag tänker att det det. Mina bästa stunder som jag har haft i livet, då har jag haft väldigt hög puls.
Ja.
Då har jag gjort roliga saker. Jag har haft hög puls, varit upprymd och glad och så. Jag tänker också att det är direkt olutterst att skilja på det här. Det är klart att vi båda ska ha det.
Ja, det kan man inte göra.
Nej, vi ska båda ha det som kallas djup och allvar och detta. Självklart, livet är också allvarligt och det behöver vi liksom inte be om att det kommer till oss. Det kommer ändå, det som får oss allvarliga.
Ja.
Den delen av livet, den är liksom, den kommer. Det som är de svåra bitarna där vi verkligen behöver stanna upp. Men jag tycker inte att vi gör oss själva en tjänst i kyrkan om vi mutar in den delen bara.
Nej, verkligen inte. Men sen är det också på något sätt, alltså om man tänker så här lite schablonmässigt hur svenskar det är och hur, ja men om man tänker på de ortodoxa kyrkorna då med en annan liksom tradition av fest och så är det ju ofta ganska stelt på större tillställningar i Sverige också om man inte ska ha alkohol liksom.
Alltså
jag tänker på jag har ju jobbat i en församling med många som kommer från andra länder och så har vi kört till exempel julspel för dem, för vuxna och barn och alla.
Ja.
När vi har kört ja men det här vanliga med Maria och Jesus barnet alltihopa. Och då var de inriktade på nu är det fest. Så fort liksom vi kom in där med vad det nu börjar med bebådelsen med Maria där och så. Alla bara, wow, så här, nu börjar showen. De var helt på. Det skulle ju aldrig hänt med liksom etniska svenskar. De skulle ju varit lite avvaktande. Jaha, vad är det här då? Liksom, så här. Men de hjälpte ju till att det blev fest liksom, direkt vad vi gjorde. Liksom. Vi och så var det så fort någon sa något, alla bara, wow, så här.
Men då kan man ju säga att vårt mångkulturella samhälle får hjälpa till med att det blir fest.
Ja, faktiskt.
Och att vi faktiskt får lära oss hur gör man så att det faktiskt blir upprymt.
Ja, och för det också tänker jag med påskdagen till exempel som jag har sett
ja.
Lite YouTube-klipp från någon liten stad i Syrien.
Ja. Ja.
Då har de ju processioner och det är ju inga roliga processioner.
Nej.
Roliga är de ju, eller fina så. Mm. Men det är ju väldigt så från 100-talet efter Kristi. Ja, men så jättegammaldags. Så de går med genom gatan. Men det är ju ändå fest. Alla går ju runt omkring där och dansar och så. Och liksom har det jätteroligt i alla fall.
Mm.
Och ja, sådär. Så det handlar ju om mer än bara formen egentligen.
Alltså. Men då får vi ju säga så här Katarina. Mer av allt. När det är allvarligt. Låt oss göra det till 110%. När det är djup. Ja men då simmar vi djup. Och när det är fest. Då gör vi en riktig procession. Och tar hjälp av ett gäng syrianer. Så att vi är riktigt glatt.
Det tycker jag är bra.
Det låter alldeles utmärkt.
Ja. Då så har jag en nyhet. Och den är lite allvarlig, allvarligare än det du hade förut med glädje.
Ja, men det, vi sa, men det var ju det vi sa, Katarina.
Ja, att man ska vara
gå in. Mer av allt, sa vi.
Ja, 100% i allt.
100%
nej,
i
men
allt.
Ja, precis. Nej, men jag har tänkt här, vad är det som är liksom, vad händer i, vad skriver tidningarna om just nu och så. Och då har det ju varit mycket om alla konserter. Bråvalla i Norrköping till exempel och på andra ställen också. Och sen så, det är samma som förra året, att man rapporterar in många övergrepp på tjejer.
Absolut, och det är fruktansvärt upprörande.
Ja, det är ju det. Och det är som att det har liksom upptäckts. Förra året så var det nästan första året som det liksom kom upp så. Alltså det har inte varit så mycket att det har rapporterats om det tidigare. Det är som att det har upptäckts att det händer.
Ja, det stämmer.
Ja, och det är ju liksom en, ja men det är ju en kultur som vi har i Sverige och i världen. Att det händer såna här saker ju hela tiden. Och nu så rapporteras det.
Och det rapporteras som att det liksom är nästan en nyhet nu. Att, ja, det är klart att de här vedervärdiga övergreppen är ju en nyhet nu. Men det rapporteras nästan som att det är en ny företeelse.
Ja, ja. Nej, det är det ju inte. Det har ju hänt alltid.
Alltid.
Precis. Ja, det har alltid hänt. Och det är med, liksom, vi har ju pratat om det bland våra kollegor också ibland. Mm. Så här, och alla liksom, kvinnor säger så här att ja, men de har ju varit med om, inte liksom övergrepp och det är så allvarligt, men alltså det här liksom tafsandet, det har ju nästan alla varit med om i sin ungdom för på 80-90-talet liksom. Det är ju inget som händer nu bara. Nej. Utan det är ju så det ser ut i världen, det är ju en patriarkal värld vi lever i.
Och här tänker jag att det går en stor skillnad mellan kvinnor och män och kvinnor och mäns uppfattning av världen eller sätt att vara i världen. Att män behöver ju inte tänka, jag har ju aldrig tänkt en sån tanke att någon liksom skulle, hur ska jag säga, kliva innanför min integritetsgräns på det sättet.
Precis.
Det förekommer ju inte. Då är det i så fall, det har ju inte någon sexuell laddning. Om
det är i så fall om någon slår ner, att man är, alltså, man är rädd att bli nedslagen av en annan man. Då. Ja, men då är det också män som gör någonting. Då.
Ja, då är det män, men då är det ju våld det handlar om, eller verbalt, alltså på något sätt nedsättande.
Ja.
Men jag har ju aldrig under min uppväxt, någon gång, liksom haft någon tanke att någon skulle angripa mig med någon sexuell laddning. Och, här, och alla kvinnor
är med om det.
Är med om det, tvingas förhålla sig till det, tvingas tänka på hur ska jag bete mig, hur ska jag vara, hur ska jag klä mig, hur ska jag gå. Och alla råd som kommer om vad vi ska göra åt det går ut på hur kvinnor ska göra.
Ja, jo, för nu är det ju på de här festivalerna att kvinnor ska, de organiserar sig i grupper och går inte ensamma utan de är ihop med andra och så. Och det är ju så här råd som man måste ge. Tjejer
det måste man ge, absolut. Ja. Det är ju, i den värld vi har måste man ge det, men samtidigt är
det
helt...
Det är hemskt att det ska vara så. Alltså alla ska ju få liksom leva, vi är ju ett fritt land och då borde det ju få vara fritt.
Mm. Mm.
Men vi har ju kvar väldigt mycket patriarkalt, även om vi har kommit långt ju i Sverige. Mm. Och sen så läste jag igår i en artikel att nu kommer det ju många såna undersökningar så här på sommaren.
Mm.
Och då var det om löneskillnader mellan män och kvinnor. Och fortfarande så är det så att män tjänar 13% mer än kvinnor.
Ja.
Och det beror på många olika saker.
Mm.
Dels beror det på att kvinnor ofta jobbar deltid.
Mm.
Att kvinnor jobbar ofta i yrken som tjänar mindre, alltså att man tjänar mindre i själva yrket.
Ja.
Men sen när man tar bort alla sådana faktorer så tjänar ändå kvinnor 6% mindre än män.
Mm.
Och där de har exakt samma jobb, exakt samma utbildning och exakt samma liksom, erfarenhet så är det ändå 6% skillnad.
Ja. Och då har man också tagit bort det att i allmänhet är kvinnor som stannar hemma med barn mer
än män. Ja, man tar bort allt det där.
Och man tar bort alla de faktorerna. Liksom,
då är det ändå 6%
Så allt lika. Allt lika mellan en man och en kvinna. Det är ingen att stanna hemma mer med barn och inget bla bla bla, allt det där.
Nej.
Då är det ändå 6% skillnad.
Mm, precis.
Ja. Det är ju så det mycket är, det är,
ja, det, ja, och det.
Varför
och
tänker du om det?
Jag tänker så här att alltså det här är ju någonting som man har förhållit sig till hela livet ju. Att man vet att det är så här och så. Ja. Och jag har tänkt att ja, men det är ju viktigt att kämpa mot det. Det handlar ju om människovärde. Tänker jag.
Mm,
att vi är lika mycket värda, män och kvinnor. Att inte 50% av befolkningen är värd mindre. Så, nej, utan att vi är samma. Så tänker jag också så här, att det är så svårt. Alltså, om man ser hur mycket vår historia påverkar oss.
Mm.
Så börjar jag bli liksom mer och mer pessimistisk. Så här, alltså, det sitter så djupt ju.
Mm, mm.
Å ena sidan pessimistisk för att det sitter så djupt.
Mm.
Vi har med oss så mycket från bakåt i tiden som vi inte vet om och som vi inte förstår.
Ja.
Men å andra sidan så tror jag att vi kanske gör historien mörkare än vad den är. Alltså att vi tänker, alltså det här med den mörka medeltiden och att vi är så upplysta jämfört med hur det var tidigare.
Ja.
Det är ju inte riktigt så när man börjar titta mer noggrant på historien.
Absolut
så
inte.
Så är det ju ändå inte så. Utan det var ju mer nyanserat då också. På samma sätt som det inte är så bra som vi vill att det ska vara nu. Mm. Så var det ju inte så dåligt som vi tänker att det var
Nej, men så är det. Vi har ju en märklig syn där på att vi liksom är någon typ av historiens krön.
Ja, vi har kommit längs, och vi är jämlika, och särskilt i Sverige och i västvärlden.
Ja, men, och det är ju för att vi har teknisk utveckling, men det, moraliskt står vi inte högre, till exempel. Nej. Det har man gjort i många andra kulturer. Jämställdhet har vi nog hunnit, trots att det är det ämnet handlar om, men det har vi nog hunnit längre än många gånger, men det finns andra områden där vi inte har det. Jag hade en lärare på universitetet som sa att 1200-talet är troligen västerlandets höjdpunkt kulturellt sett.
Ja, precis. Och att det fanns ju många kvinnor där också.
Absolut.
Som gjorde liksom framstående.
Så var det. Och att vi då kanske hade en högstående kultur på många sätt som vi inte har röken av idag. Sen kom 1300-talet med digrad och så, och slog sönder väldigt mycket. Och krig och så, men och det är en intressant tanke. Det är ju väldigt knepigt att tänka idag. Är det inte vi främst på allting just nu? Nej, det kanske var så att på 1200-talet låg man väl framme på väldigt många områden. Kanske till och med hur man var mot varandra.
Ja, och att vi inte ser det för att vi har andra glasögon. Alltså,
det är riktigt. Mm.
Nu vet jag inte riktigt hur det var, för jag är inte jätteinsatt. Men alltså att vi har de glasögon att jämlikhet ska se ut på ett visst sätt. Men just så missar vi liksom andra saker, hur det var tidigare. Jag tänker till exempel klosterväsendet, där kvinnor fick förkovra sig. Och i Birgitta-systrarna där kvvinnor ändå stod över de manliga abbotarna. Eller absolut, manliga prästerna där, liksom, och som styrde.
Det var ju också så.
Det finns mycket sånt.
Ja, med nunnor och kloster på långt tillbaka i tiden, det var ju så att föda barn var ju rent livsfarligt.
Ja, men precis.
Det är ju fortfarande i stora delar av världen, men alltså att gå in i kloster var också att vara fri, dels att utbildas och få jobba, men också att faktiskt få leva ett friare liv, för man riskerade inte att dö i barnsäng och massa. Och dessutom heller inte få en man som styrde över det. Man gick in i något annat med fri. Och det här är en viktig nyans. Sen finns det andra bitar
kloster också. Sen är det ju inte förstås bara, alltså det är klart att det var jättemycket hemskt, men det är ju, man måste se också att det var nyanserat då på samma sätt som det är nyanserat nu.
Ja, vill man verkligen. Ja, säg.
Ja, men vad tänker du då som man, alltså i dagens samhälle, att det fortfarande är ändå skillnader i att vi betalar män mer?
Jag tänker mig att det har väldigt mycket att göra med hur vi är uppfostrade.
Ja, där.
Jag är helt säker på att vi är födda på 60-talet, både du och jag i början och du i slutet. Men där tror jag att vi har liksom idéer och ideal och politiska tankar om hur det borde vara, men i ryggmärgen är vi fostrade på ett visst sätt. Jag skulle tro att män generellt sett hoppar på nya jobb utan att direkt tänka på hur svårt det är. Nej, jag klarar väl det, jag börjar och ser hur det går.
Kvinnor, ja, att de begär lön också.
Och begär alltså lön, jag skulle tro att män generellt sett känner sig friare. Nej, jag vill ha den här lönen, säger man.
Ja.
Och tänker inte,
det är värd.
Det är jag värd, eller kan jag få det så är det väl bra. Men en kvinna, alltså min erfarenhet är att kvinnor i allmänhet, är jag verkligen värd och ska jag ha mer än någon annan, och sitter fast i ett annat tänkande. Och på ett sätt, ett schysstare tänkande kan jag tycka, men det hindrar å andra sidan kvinnor att få högre lön.
Jag tror å ena sidan. Men sen tror jag också att de som ger lön också ser att men det är klart att mannen ska ha lite mer. Alltså att man har det också i ryggmärgen. Ja. Det är inte bara de som söker jobben, utan även de som ger lönen.
Mm. Men om man ställer man frågan på det sättet, tycker du, om man tar alla män som sitter i en position så att de kan ge lön, alltså då de som sätter lön, och vi tar alla de män som gör så, och troligen också de kvinnor som gör så.
Mm.
Om man skulle fråga dem, tycker du att män ska tjäna mer än kvinnor? Då skulle alla säga nej.
Skulle säga nej.
Jag tror att det är ytterst få människor idag som försvarar det. Det kan finnas en och annan, men jag tror att det är ytterst ovanligt att någon försvarar att kvinnor tjänar mindre för samma jobb. Däremot i det enskilda fallet, det är ju det som blir problemet.
Det är varje ju alltid det enskilda fallet som det blir varje problem.
Varje gång en lön sätts så är ju det ett enskilt fall. Det är ju en viss läge med en viss person i en viss situation. Och det är väl då som ryggmärgen kommer till. Det är då som den enskilda mannen som sätter lön av en kvinna framför sig.
Ja, ja.
Och skulle kunna tycka, men hon driver inte det här riktigt som jag tänker mig att hon ska driva, alltså leder det till.
Hon gör kommer inte in en, som nej, jag kommer tänker. In, liksom så.
Precis. Kommer in en kaxig man som är, jag ska ha så här. Och bara, ja, men då känner den mannen och kanske den kvinnan också. Igen det. Ja, just det. Här är en drivande person. Mm. Men i precis. Verkligheten, hur det sen blir på jobbet. Om vi skulle ge båda dem samma jobb parallellt.
Ja, då är det helt olika saker.
Så är det inte alls säkert att det är den där han som är drivande i ett samtal presterar mer eller får till det bättre.
Det är jättesvårt, och det är det som gör det så svårt med rekryteringar.
Ja.
Därför att då går man ofta på magkänslan.
Ja.
Och det är inte alls säkert att den som är bra på att prata för sig och bra på att verka sådär som man verkligen tänker att det ska vara är den som gör jobbet bra.
Så är det inte.
Det är jättesvårt.
Men det här är ju nästan hela tiden problemet när vi talar om jämlikhet. Att rent politiskt sett kan vi säga att det borde vara på ett visst sätt. Man borde alltså, och så är det alltid det enskilda fallet. Mm. Och då ska den personen vilja, eller de personerna, om det till exempel är vem ska vara hemma med barn när de är små.
Mm.
Alltså då kan det vara massa andra faktorer. Och ibland kan det vara vettigt att man gör det så att säga ojämlikt. Det är troligen inte ofta, men det kan finnas faktorer som gör att det är det. Så att det är jättesvårt också att göra generella utsagor.
Ja, och sen så när det inte, när liksom det ser ut så att kvinnorna fortfarande gör mest hemma generellt sett ändå. Alltså med barnen och ta hand om allting. Och sen också ska högprestera på jobbet, det går ju inte heller. Så det borde man ju också ta in i en sån undersökning, hur många kvinnor blir utbrända.
Det
är ju ingen bra jämlikhet liksom.
Det blir inget bra. Jag vill nog påstå att om vi åtminstone tar barnfamiljer så lever ju de flesta i en sån situation så att ekvationen går inte ihop på slutet.
Nej, varken för män eller kvinnor.
Nej, alltså för familjesituationen och för jobbet och allt. Mm. Det blir för många faktorer. Och jag har ingen vettig tanke om att man ska göra något åt det. Jag kan bara konstatera att väldigt många människor tycks stressa väldigt mycket.
Ja.
Och inte minst kvinnor, det visar väl undersökningar också, vågar jag väl påstå att det är kvinnor som drar det kortaste strået, inte bara lönemässigt utan också vad det gäller stress, påfrestning och så vidare.
Och man har jättemycket krav liksom från sina föräldrar, eller sin mamma då, så gjorde hon, så vill jag göra. Även att det förväntas liksom att från mannens sida också. Liksom att,
ja. Men det är väl därför man får hjälpa till att var och en som har någon typ av ansvar att kunna fatta beslut som har med jämlikhet att göra måste skärpa till sig och ta det här med i beaktande. Varje kvinna och man som sitter i någon typ av beslut som handlar till exempel om lön eller hur man tar ut föräldraledighet får ju skärpa till sig och ta med det här i beaktande och inte bara se det som ett enskilt fall varje gång.
Nej, och sen så
utan faktiskt väga in hela bilden att det är viktigt att till exempel kvinnor tjänar lika bra som män. Det är ju vanvettigt annars. Och då får man ju om man sitter och om man har en situation där man sätter lön faktiskt ta med det med i beaktande.
Ja, och också liksom veta att man själv är påverkad av
precis.
De här stereotypa bilderna, påverkade av historien bakåt.
Ja.
Vi är inte fria, jag är inte fri heller. Ingen
nej,
heller.
Jag är född 1962, en vit västerländsk man. Det är klart att det påverkar mig. Men jag kan också tänka, åtminstone till en del, förhålla mig till det och sätta mig lite vid sidan om och titta på att hallå.
Ja, det är det vi måste göra. Och se sig själv också. Vad man gör liksom.
Ja, och faktiskt ta det ansvaret.
Mm. Mm. Det är bra. Så här i semestern. Får man tänka sådana. Hur vi ska vara framåt.
Det är ju såna här tider man kan blomma ut i sådana tankar.
Ja, eller hur? Det är ju det. Man kan sitta där och titta ut över vattnet.
När man sitter där under olivträdet så kan man tänka så.
Ja, det är fint. Ja, men då tror jag att vi ska avsluta vår podd för den här gången, sommarspecial, och jag hoppas att du lyssnar på oss även nästa gång. Då är vi tillbaks på våra arbetsplatser.